För dig som är intresserad av familjens frågor, är eller har varit familjehemsplacerad eller som har barn som bor i familjehem. Vi som har den här podden heter Birgitta Harberg
och Monia Sunesson. Och idag ska ni få lyssna på en intervju som jag har gjort.
Ja, Monia, för du har ju träffat en spännande man som själv har varit placerad i familjehem som barn. Och sedan som vuxen så fick han sitt första barn placerat i ett närstående hem hos mormor och morfar. Och han berättar också om sin resa till att hans dotter fick flytta hem till honom och hans sambo igen. Och under den här resan så bodde han själv i familjehem som vuxen. Många olika intressanta vinklar av familjehemsvården. Då lyssnar vi.
Hej Joakim.
Hej.
Vi träffade ju på varandra genom bekanta. För några år sedan.
Mm.
Och så har vi barn på samma skola.
Jajamän.
Och vi har stött på varandra och så har vi kommit att prata om den här podden. Och då berättade du att du hade lite som du faktiskt kunde dela med dig av. Jag frågade om du var intresserad. Och det var du.
Ja.
Och nu sitter vi här.
Ja, precis.
Så, ja. Mm. Jag tänker, vill du bara börja berätta lite din story liksom?
Ja, det var jag ju själv så. Jag har ju själv bott på familjehem när jag var liten till jag var 11 och flyttade hem till mamma sen och hade ju problem med alkohol och sånt där. Och
du eller hon?
Hon.
Hon hade
ja.
Det?
Jag fick ju det till slut också efter ett tag då. Mm. Men det var länge på grund av henne, det tror jag inte heller. Men och så sen ja, kom jag i kontakt med socialtjänsten då vid 20-årsåldern, 18-20-årsåldern angående en lobb och sånt där och.
Men om vi backar bara, när du var placerad från det att du var liten tills du var 11, bodde du i ett så här, någon du inte kände så att
Jajamän.
Säga?
Ja, okay. Precis. Ja. Helt, de blir ju som mamma och pappa för mig.
Ja.
Jag sa ju mamma och pappa till dem till mig.
Ja. Och du var 1 år och sen fick du flytta hem när du var 11?
Ja,
oj.
För då det var alltså att 11-årsåldern då fick man bestämma själv tror jag. Om man ville flytta hem, jag tror jag var så då.
Aha.
Jag kunde inte flytta hem innan.
Nej. Aha, du ville liksom?
Ja, jag ville innan. Ja.
Mm.
Och min mamma hade fortfarande kanske ett problem där och sånt där. Och jag vet, jag smög bort till henne, för vi bodde i samma samhälle. Och smög bakvägen hem till henne, men då var det en tant som jobbade på pressbyrån som hade kontakt med socialtjänsten. Och hon ringde ju direkt, så de kom ju hämta mig så fort. Och de såg att jag sprang dit.
Ja.
Flera gånger då.
Banden är starka ibland.
Ja, jag ville ju träffa min mamma. Och så
det
och det. Men, nej, men jag tror. Och till jag var det 11, 10 eller 11 då.
Mm.
Och det som hände att jag ville flytta hem där också. Det var att de jag bodde hos pappan, eller ja, fadern eller vad ska jag säga. Han jobbade på ett tegelbruk.
Mm.
Och han hade ju också så här perioder och sånt där. Kunde dricka på jobbet och sånt. Och det hade han gjort den där dagen. Och och det blev sånt där att jag vaknade upp på morgonen vid 6 på morgonen och jag bara hörde brandbilarna. Ja, tuta och tänkte, nej, nu är det något som hänt. Och mycket riktigt var det, då hade du ju tagit el på tegelbruk så han brann inne då.
Oj.
Ja, och det blev för mycket uppståndelse för mig i familjen där då. Mamma, hon blev ju jätteledsen och allt och så orkar jag inte med att det var ju mycket sorgarbete och allt där alltså. Så det var mycket därför jag ville flytta också då.
Mm.
Sen hade jag ju kontakt med henne många år efteråt ändå och hälsade på henne och sånt.
Mm.
Hon till och med knappt kom ihåg mig sista när jag var där de sista gångerna. Så. Men det var därför mycket därför jag ville flytta ifrån också. Att du hade varit där så många år och plus att han brann inne där, det blev för mycket.
Hade din mamma fått någon hjälp? Tror du så hon mådde bättre i sitt eller?
Nej, det tror jag inte. Det var nog inte så på den tiden riktigt som det är i dagens läge.
Nej.
Med bandningshem och sånt. Jag tror inte det fanns så mycket sånt. Då. Eller det fanns det kanske, men hon var nog inte mottaglig.
Nej.
Hon har haft det där problemet i 60 år och är fortfarande inte.
Mm.
Jag försökt.
Hon lever fortfarande?
Ja.
Mm-hmm.
Och för någon månad sen här så fick jag ju reda på av min syster att hon hade ramlat och klott sig. Då hade antagligen varit lite full. Och som det är alltid de säger när man dricker ett par öl. Det är aldrig mer än ett par öl.
Mm.
Det är alltid.
Ja.
Och då hade hon ramlat och brutit armen och benet vid låret någonstans. Oj. Inte lårbenet, var någonstans där. Mm. Så nu sitter Ola och sitter på ett annat boende i det samhället de bor då. För att få mer hjälp för att slippa vara på sjukhuset då. Men, men det var ju också, har haft många konsekvenser på sitt drickande då. Men hon dricker inte alls lika mycket. Hon kan ta och dricka någon gång emellanåt och sådär. Och ha lite mer kontroll på det.
Men då när du flyttade hem så hade inte du och din mamma kontakt med socialen då? För du precis sa att sen i 20-årsåldern fick du kontakt med socialen. Men du har inte minnet att de inblandade sen.
Nej, emellan där så var inte hon som något, inte vad jag vet. För vi flyttade, jag flyttade hem till min mamma och bodde i en annan närkommun då. Och bytte ju kommun då, så då, blir då måste man, de skicka över antagligen då.
Precis,
och där blir,
det gjorde de inte.
Nej, och det var ju en familj som var riktigt, ja, hus och villa och allt, och det var ingenting och gick jättebra i, de var ihop i 20-30 år tror jag.
Jaha, hon träffade en ny man
ja,
då?
Ja, precis. Det var därför jag kunde flytta hem.
Ja.
Annars kanske inte jag hade fått, jag vet inte.
Nej, just det. Så och då hon hade det lite mer ordnat.
Ja, och då kunde hon dricka lite vin på helgerna, var ju riktigt då. Mm. Då var det lite mer normalt, då tyckte de.
Just det. Ja. Så då hade du ändå några okej år med din mamma?
Ja, jag hade till, jag tror på den tiden, och så där jag bodde i det lilla samhället, då kunde man ju få en lägenhet på typ en vecka.
Mm.
Det är inte som här nere som det tar.
Man
får,
år,
man, får ställa, när man får ställa sig när man föds nästan.
Mm.
Och jag flyttade direkt när jag var 18 där och sådär. Sen flyttade jag hem sen igen för det funkar inte och sådär. Och jag hade ju problem med alkohol i ung ålder och sånt där. Alltså det, drack varje helg gjorde jag.
Mm.
Så jag var nykter den här, det var riktiga aha-upplevelser kan jag säga.
Ja, just det.
Jag trodde det inte funkade. Men...
Nej.
Så det var så det började och sen kom det in lite andra droger och sånt där. Och... Började röka lite hasch och sånt där och någon gång och sen blev det fler gånger och sen varje dag. Sen blev man trött, gick man på amfetaminet och ja.
Mm. Mm.
Och jag trodde inte man kunde bli så beroende som man blev.
Nej, man vill väl inte tro det när det,
nej,
det... Ändå är kanske på något konstigt sätt lite behaglig känsla när man tar det.
Ja, man var tvungen att ta för att komma upp nästan.
Mm.
För att ta disken, typ. Man måste ju ta lite för att ta disken men... När man väl hade tagit så kom man aldrig fram till den disken.
Just det.
Man hette ju på något annat innan.
Mm. Mm.
Och det, ja.
Mm. Men sen träffade du kvinnan i ditt liv någonstans där.
Ja, när jag var 33 tror jag.
Mm-hmm.
Eller runt 30 där, för vi fick vår första dotter när jag var 33 tror jag var.
Ja, just det. Så strax innan det.
Ja, och hon är ju 13 år yngre än mig.
Mm.
Så ja. Och det var genom unge, genom droger som jag träffade i utelivet då kan jag säga.
Ja, just det. Ja. Så ni hade samma sorts bekymmer?
Ja.
Mm.
Hon höll ju fortfarande på att gå i skolan och så när jag träffade henne. Hon var ju så här skoltrött och gick. Hon gick ju ingen gymnasieprogram. Hon gick så här IV individuellt istället då.
Mm.
Och ja, så vi... Och hennes föräldrar vågade ju inte tala om hur gamla jag var först eller. Och de kände en annan som hette Jocke och de trodde att det var den då.
Aha.
Och sen när det kom fram att det inte var den då, så, men det gick jättebra.
Ja.
Så de har ju varit som mor och far för mig istället, tack vare inte min mamma kunde ställa upp. Och min pappa han flyttade också ända, de gick ju så här direkt jag föddes nästan.
Ja, ja.
Så han har ju bott rätt långt, han bor bort i Östergötland och rätt långt ifrån.
Mm.
Så vi har ju tagit upp kontakten nu senare år då.
Mm. Härligt ändå.
Ja. Och när jag var... På mitt andra behandling där då ringde jag till honom och sa att jag har något att tala om för dig.
Mm.
Då fick jag till mig låna bilen på behandlingshemmet och åka ner och tala om för honom.
Mm.
Det var typ ifrån Mullsjö till Vimmerby då.
Mm.
Bara för att tala om att jag har ett beroende.
Mm.
Han visste inte om det.
Nähe.
Jag hade inte talat om det för honom någonting.
Men jag har inte haft den kontakten under många år liksom.
Nej, jag ringde honom någon gång, någon helg kanske då när jag var ute och dratt på fyllan och sånt där och kunde ringa honom.
Mm.
Men det hände kanske en gång om året då.
Ja,
och sen ringde han och frågade mig då, när det var innan jag blev upp med Åsa, att vill du komma ner och fira jul med mig, sa han.
Mm.
Okej, då har jag aldrig frågat mig förut då.
Nej.
Så han kom till mig upp och hämtade mig då.
Jaha.
Och körde jag togla, ja, han bodde 30 mil eller något att åka, enkel resa.
Mm. Mm.
Så var kontakten igen då.
Ja. Men då fick ni en dotter där när du var 33?
Ja, precis.
Och då, mitt under tiden när ni båda hade... drogproblem eller hade ni någon bättre period där då?
Vi hade en bättre period. Vi hade ett uppehåll på 4 år faktiskt.
Mm.
Som vi höll oss.
Ja.
Och det som började med att jag fick ramla tillbaka igen, det var bara att Vi var på ett uteställe och så hörde jag att det var någon som hade lite röka. Mm. Och då skulle jag vara med på det.
Just det.
Och sen när jag kom ut och skulle vara med och röka, då hade någon redan rökat upp. Då blev jag så sur så då tänkte jag nej. Jag var så inställd på att jag skulle röka så då jagade jag ju redan. Jag visste ju vart det fanns då.
Mm.
Och då rökade jag en gång tänkte jag, men det blir aldrig en gång.
Nej, det är klart.
Sen var man ju fast i hand då.
Mm.
Mm. Och då spann jag på lite ännu mer än vad det var sist och då gjorde det längre och allt. Då.
Mm. Så då var er dotter, hur gammal var hon då?
Ja, hon flyttade hem till mormor och morfar när hon var 3.
Mm.
Så det är ett par tre år som hon bodde hemma hos oss när vi höll på.
Mm. Så din fru blev liksom kom igång där med?
Ja, fru sambor har vi ju inte gifta.
Ja, nej.
Ja, det var ju så att vi var alltid själva när vi höll på med droger. Vi var alltid hemma. Jag var ute och snurra och hämta och fixa droger. Men hon var alltid hemma med vår dotter.
Mm.
Och vi hade aldrig annat folk hemma hos oss än någonting. Så vi höll oss själva då.
Mm.
Målade om hela lägenheten och sådana grejer då.
För att ni var så blev på?
Ja, liksom, precis. Ena dagen hon gick och la sig kanske var röda väggar i köket. Sen och vaknade dagen efter och var blåa väggar sen istället. Så.
Jaha.
Hon måste ha kommit upp och hänt här eller?
Ja, du menar när er dotter fick...
Ja, när hon kom upp dagen efter så att det var fel annan färg på väggarna i köket och sånt.
Ja. Men när du berättar att vid 3 års ålder ungefär så bodde hon hos sin mormor och morfar. Mm. Var det ni som åkte med er dotter till mormor och morfar?
Ja, vi bodde ju rätt nära dem så vi var ju rätt ofta där ute. Tack vare med vår ekonomi och sånt där så de sköt ju alltid till lite pengar. Så man var alltid där ute och firade helger och tog så...
Mm.
Och vi lämnade över när vi ville gå ut någon gång och dricka så det var ju bara, vi hade ju bara någon att lämna till.
Mm.
Tack vare min mamma hade problem och sådär.
Mm.
Så det blev ju helt naturligt för oss att hos eller bara vara där.
Mm. Men hade ni någon kontakt med socialtjänsten då eller bara så att säga lämnade ni henne till mormor och morfar?
När de skulle ha hand om det menar du eller?
Mm, ja.
Nej, jag ringde till en kompis där som jag kände genom socialtjänsten och missbruksenheten och sa att nu, en lördag, och sa att nu går det åt pipa när som helst, alltså nu måste vi ha hjälp, sa till dem. Och mycket riktigt, måndagen veckan efter sen, då åkte vi på avgiftning, både jag och min sambo, och hon blev placerad ut hos dem.
Mm.
Till en början med då, tills det skulle bli på papper då, till de skulle godkännat då. Mer eller mindre.
Först, ni hade ville... redan lämnat henne hos mormor och morfar och sa det liksom, att det är där hon är. Typ,
och... Ja, och vi, det var alla vårt mått att om vi hos oss någon då som hos mormor och morfar, för vi kände att nej, vi kan inte sätta henne bara någon annanstans här.
Mm. Just det.
Ja. Och det var, de ville säkert ha henne på något annat ställe, eller vad min sambo sa, vi pratade lite om det någon dag här. Och, men vi sa nej, vi går inte med på det.
Mm.
För vi ringde, vi tänkte nu ringer vi, vi har hjälp och tänkte att då kanske vi har lite... plus där, tänkte jag.
Ja, just det. Och då gick socialtjänsten med på att ha en flicka hos mormor och morfar.
Jajamän. Som bodde där i, så gott som 4 år.
I 4 år var hon, så att säga, placerad hos mormor och morfar.
Mm.
Så socialtjänsten var liksom inkopplad då.
Ja.
Ja. Och hur, för det du beskriver är ju att det var ni som, ni hörde av er till socialtjänsten, vilket är jätte...
Vi hade ju kontakt med dem förut angående missbruk och sånt där, men inte, det är inte så mycket var det inte. Det,
nej,
det kom la fram. Jag hade en kompis, jag tror, just då kändes som han ringde och satte dit mig, eller oss, att vi höll på med droger.
Mm.
Tänkte man just då, man, efteråt har man ju tänkt att det var vara en räddning att han gjorde det, men då kände man inte så.
Nej, det är klart.
Och då kände vi att nu måste vi göra något och ja, då blev det så här. Och,
just det.
Vi gick och lämnade prover och sånt där ett tag och skötte oss någorlunda och kunde kanske fejka något urinprov emellanåt så det skulle se bra ut.
Ja.
Till den dagen sa att han ställde han fram ett stort plastölglas och sa jag var ända upp till kanten, sa han.
Mm.
Så man fejkade ett urinprov och fått från någon annan, då har man inte så mycket med sig. Kanske man har typ som man kan ta ett prov.
Ja.
Men han ville ha en halv liter och då brast det och sketade sig. Det riktigt.
Så då, han var lite klurig den socialsekreteraren. Ja,
precis. Och då sa vi att nej, då drog vi bara ifrån. Vi ville inte. Sen åkte vi till stället och så tog det en timme och sa vi att nej, vi ringer till han och talar om att kan du komma hit bort så har vi något att berätta för dig. Så.
Mm.
Och då talade vi om som det här låg till. Jag misstänkte ju det också då.
Mm.
Så vi sa ju precis som det var, att vi var positiva och allt sånt där. Mm.
Men det låter som, och det är, tycker jag på något sätt, i det hela låter fint, eller vad ska jag säga, att ni var samstämmiga, du och din sambo, i detta.
Ja, där var vi ju, vi insåg ju att vi, det var ju inte okej att droga om man barn. Alltså, det...
Men det skulle kunna varit så att den ena, det är ju inte ovanligt att en så här bara, nej men jag måste faktiskt ta hand om vårt barn här, det här funkar inte, nu måste jag ta hjälp. Och den andra har inte den energin och motivationen och inte orka, men här känns, uppfattar jag det som att ni var lite samspelta på någon vänster.
Sen var hon var mer än mig kanske då, för jag kände inte det där, jag tyckte att jag skötte mig bra på dagarna och så jag kände inte, jag kunde ju koppla bort min dotter när jag drog.
Ja, just det.
Hon kunde ju inte det, hon mådde ju jättedåligt när jag drog. Mm. Men jag kunde ju koppla bort det och så, jag tänkte inte på henne.
Nej.
Det var jag först då tänkte på när jag tog droger, och just då mår man ju inte bra.
Nej, det är klart.
Och så det var mycket hon som fick mig också att förstå då till slut. Mm. För man är ju inte mottaglig så direkt.
Nej.
Och ena dagen ville en annan sluta, och då är inte den ene.
Nej.
Och sen nästa dag ville hon sluta, och då ville inte jag.
Nej.
Vi ville aldrig sluta samtidigt.
Nej. Först den här dagen då?
Nej, precis. Då kände jag, nu är det kört. Mm. Nu orkar vi inte längre.
Hur tror du det hade varit för dig i det där läget när du skulle åka till avgiftning eller vad det var, eller behandling, om socialtjänsten sen några veckor senare sagt att nej men vi kan inte låta henne bo hos mormor och morfar, utan hon behöver bo i ett annat familjehem?
Ja, vi hade nog dratt därifrån.
Från behandlingen?
Ja, från avgiftningen redan där. Så.
Mm.
För hon var ju placerad där. När vi åkte på behandling först, både hon och jag.
Mm.
Och när första gången vi var på avgiftning i alla fall där, så vi avbröt avgiftningen en gång.
Mm.
Och fick åka dit igen och börja om igen.
Mm.
Och det var många turer fram och tillbaka och behandlingshem där. Jag till Dalarna, hon till Mullsjö.
Mm.
Och hon fixade ju inte själv på Mullsjö, för jag har ju alltid varit som en pappa för henne.
Mm. Så, för din sambo?
Ja, precis. Så hon kunde inte koncentrera sig på sin behandling.
Mm.
Så efter att jag har varit ett halvår uppe i Dalarna, så fick jag också flytta ner och göra parbehandling i Mullsjö. Då.
Mm.
Och det var jättejobbigt kan jag säga.
Mm. Och under den här tiden, om man tänker det här första halvåret ungefär, när jag kan tänka mig att det är det jobbigaste kanske. Ja. Hur såg er kontakt ut med er dotter då?
Det har vi alltid haft. Vi har alltid gjort så att vi ringer alltid och säger godnatt varenda gång. Mm. Där gjorde vi, hur vi påverkade vem var, så ringde vi alltid och sa godnatt och sånt.
Mm.
Och sen tack vare att det var mormor och morfar, så hade vi hade inget besöksförbud, så vi kunde ju alltid åka dit som vi ville hela tiden.
Oavsett så, om ni var påverkade eller inte.
Mm.
Så mormor och morfar sa inte, nej nu hör jag Jocke att nu är du påtänd, idag får du inte komma.
Nej, det och där var jag tror inte de såg lika mycket på mig som på Åsa i och för sig då, jag vet inte.
Nej, just det.
Nej.
Mm.
Så det, men de tyckte det var okej att vi kom ut och avlastade dem emellanåt lite och sådär.
Mm.
Och det var ingen sån... Jag vet inte om det var okej för SOS och så, men det var ingen som sa att vi inte fick åka ut.
Nej.
I alla fall.
Så ni hade en ganska tät kontakt?
Ja, vi var ju rätt ute där rätt ofta kan jag säga.
Det ganska mycket själv.
Vi sov ju till mig över rätt ofta ute.
Mm.
Jag vet, jag låg ju alltid och läste böcker för henne. Vi har alltid läst böcker för våra barn på nätterna.
Mm. Mm.
Och vet inte hur många gånger vi har läst de här böckerna. Om hon fortfarande kommer ihåg de här böckerna ute hos mormor och morfar. Alltså. Mm. Och då tåget och allt. Och Thomas tåget, eller vad heter det.
Mm.
Så det, nej, vi hade jättebra kontakt hela tiden.
Mm. Tror du det hade kunnat vara så om hon inte hade bott hos mormor och morfar?
Det tror jag inte det hade varit.
Nej.
Det hade inte varit samma sak, det tror jag inte.
Nej.
För det är vi kunde till med vara ute utan att de var hemma, kanske med våra barn och sånt. Vi hade egen nyckel till med ute till dem.
Mm.
Till deras hus och sånt.
Mm.
Så det, nej men jag tyckte det...
Ni hade någon slags förtroende ändå, att ni inte misskötte er?
Ja, vi fick förtroende väldigt snabbt efter allt vad vi hade gjort mot hennes mor och far. Och ljugit om vad vi behöver pengar till mat och så åkte och köpte droger för pengarna direkt och sånt där. Och de fick förtroende för oss jättesnabbt. Och sen,
när ni åkte på behandling så att säga?
Ja, eller? Precis. Och avgiftning, de trodde ju på oss och sånt där. Och man sen skete sig och ja.
Och så trodde de på er igen ändå?
Ja, precis. Och de gav ju aldrig upp hoppet till slut. Eller ja.
De gjorde inte det.
Nej.
Och det är ganska betydelsefullt faktiskt.
Ja. Vad hade de gjort där då? Hade inte nog inte vi heller. Ja, fortsatt tror inte jag heller.
Mm. Och vad heter det? Innan vi satte oss här i soffan för den här intervjun, så har du berättat för mig att du var ju faktiskt inte bara på behandlingshem under den här perioden innan er dotter flyttade hem igen.
Nej. Jag har ju själv varit på familjehem.
Ja, som eller... vuxen alltså.
Ja, precis. Och där var jag efter sista behandlingen jag gjorde uppe i Nyhyttan utanför Örebro där. Det var det bästa jag har varit på.
Mm.
Jag satt på avgiftningen i alla fall i Falköping här, och så satt jag och väntade på, så hade jag tittat ut i den där boken med alla behandlingsen som fanns i hela Sverige.
Mm.
Och jag hade ju plockat ut de som såg bäst ut typ.
Hade där... din socialsekreterare bett dig göra det här?
Liksom, men det fanns ju en sån där bok. Jag tänkte jag skulle vara lite påläst där nu. Så jag tänkte, ja, där uppe i Stockholm, där får man dykcertifikat. Och det var jättebra. Sådana ställen vill jag ju åka på.
Ja,
mycket sånt. Och så kommer de och säger, hej, vi ska åka och titta på ställe uppe i... ute i skogen utan 4 mil över Örebro och sånt där. Nej, tänkte jag. Och det var inte jag med på.
Nej.
Men jag sa, okej, jag kan åka med och titta på att det är helt okej.
Mm.
Men jag kan säga, bara jag kom dit, alltså det var det bästa stället jag har varit på hela tiden. Alltså
det här var alltså det här som var ett familjehem?
Nej, det var behandlingen där.
Det var behandlingen.
Behandlingen i 9 månader uppe i Nyhyttan då, behandlingshem.
Mm.
Och det var typ man jobbade på stället då. Ena veckan var man ute och i trädgården, en vecka diskade man och höll på med maten, och en vecka städade man då. Så gick man runt i arbetslag då.
Just det.
Och jag hade ju sånt förtroende för att klippa gräset, för jag var så noga heller. Så jag var en som fick klippa gräset, och det var typ, jag tror det var över 10 000 kvadratmeter. Det var hur mycket som helst.
Oj.
Plus att jag klippte till kyrkan som var granne också. Jag fick ju klippa till dem också.
Mm.
Så det kom över påsk eller när det var jul, då kom en jättestor bunt med massa kort, vykort för alla som gick i kyrkan där.
Nej, vad fint.
Och tacka för att jag har klippt hela tiden då.
Ja.
Så.
Men därifrån Nyhyttan då, de här 9 månader behandling, så var det någon slags utslussning i familjen?
Ja.
Eller vad ska
jag
säga då?
Nej, jag flyttade ju direkt. Jag fick ju åkte upp. Jag ville ju ha ett familje. Min sambo var ju redan på familjen uppe i Märsta.
Ah, så du hade hört talas om detta via henne på något sätt då?
Inte det här stället, men jag hade ju kontakt med någon uppe i Stockholm där. Och han visste ett familjehem till mig. Och jag fick åka upp dit en dag. Och han åkte och mötte upp mig i Stockholm. Och så åkte vi ut och träffade familjehemmet och sånt. Och jag tyckte det var jättebra.
Mm.
I Knivsta var det.
Mm.
Och då var det typ 3-4 mil mellan mig och min sambo då.
Mm. Så då bodde ni i varsitt familjehem?
Ja, precis. Hon bodde i ett kristet familjehem.
Mm.
Och gick bibelskola då. Så jag bodde vanligt. Det var inte... något kristet kan jag säga, för det var... Nej, men det var helt okej.
Mm.
Men det var väldiga rutiner och det var dutt, så riktigt.
Mm.
Sen åkte jag in på öppenvård. Ja, bara ett halvår innan jag bodde där, tror jag, i början.
Mm.
In i Stockholm då, så åkte jag in varje dag till Stockholm då med tåget.
Mm. Men nu har jag ingen aning, för det har vi inte pratat om och det behöver vi inte benämna här heller. Men Stockholm och vart vi sitter idag, var det långt till mormor och morfar? Hur kunde du hålla kontakten då? Var det likadant att det var mest telefon på kvällar?
Ja, eller? Det var mycket telefon, men sen var de ju ofta uppe med Alicia, vår dotter, och hälsa på både mig på behandlingshemmet. Och de kom ju, de har ju husbil, så de kunde ta husbilen och komma.
Mm-hmm.
Och så min sambo, när hon är Iris i Mullsjö där, så hon var mer eller mindre varje helg hos henne och bodde hos henne på helgerna där nere.
Mm.
Så redan där...
På liksom i familjehemmet?
Ja. Så hon avlastade dem på helgerna så de kunde göra lite sitt och sådär.
Ja, just det. Så då blev det lite någon form, det man i socialtjänsten kallar inskolning tillbaka till er. Ja. Påbörjades liksom på det
precis.
Sättet redan så.
Ja.
Mm.
Så det... Men det var mest jag, för jag var ju själv uppe i Dalarna. Det var ju lite typ, jag hade 40 mil upp till mig.
Ja, just det.
Det
har varit det mest telefonkontakt då.
Ja, jag tror jag var uppe en gång där då, för det var väldigt långt att åka då, men jag var ju bara glad om hon kunde komma ner till Åsa då.
Ja, till sin mamma.
Mm, precis.
Mm. Och sen vad jag förstod, så var din sambo lite mer redo tidigare än dig, så...
Ja, precis. Jag vet inte, det är svårt att få gamla hundar att sitta, eller jag vet inte vad man ska säga, men jag trodde inte mitt beroende var så farligt som det var egentligen. Hon insåg nog mer tack vare att hon mådde så dåligt då.
Det här som du beskrev innan mot dottern och...
Ja, precis. Och hon bodde hem. Hon flyttade hem till sin mamma då ett tag där, och jag bodde hem hos min mamma. Vi var lite på varsitt håll ett tag där och sånt där. Och,
efter behandlingarna?
Efter, ja, precis.
Mm.
Och hon... Det gick inte så jättebra, och då satte hon med ett ultimatum, hennes föräldrar, om att du måste Och då blev det att åkte de upp till familjen i Märsta där då.
Mm. Just det. Ja. Men hur gick det till när ni liksom på något sätt blev familj igen?
Ja, där vi bodde ju i början, då fick jag ju bara träffa henne var sjätte vecka.
Din dotter?
Ja, och min sambo då.
Mm.
Och vi var på, jag tyckte, först då sa de 2 månader, så det går jag inte med på. 1 månad sa de, nej. Mm. Så gick de ner till 6 veckor, sa de då.
Mm.
Men,
för var bodde din sambo och din dotter då? Då bodde de själva liksom?
Nej, de bodde på familjehemmet.
Ja, de bodde i familjen.
Ja, precis. De bodde i en liten stuga typ, var det 2 gånger kök eller vad. Mm. På gården där de hade då.
Mm.
Så jag fick ju åka dit och träffa dem där och sånt. Och de kom ju att träffa mig då, kanske låg över och sånt där då.
Mm.
Men sen blev det ett barn till på gång.
Mm-hmm.
Det blev nästan precis den första träffen där.
Ja.
Så jag mer eller mindre fick jag rycka in lite oftare emellan. För det var väldigt mycket med att ha så ond verk nåd med bebis och allt och sånt där. Så. Och det blev för mycket för familjen med att de skulle springa upp till henne hela tiden. Så då var det bättre att jag kom till henne och hjälpte till då.
Så då var du liksom lite placerad ihop, kan man säga. Ja.
Så de där 6 veckor, så vi umgick varje vecka ändå till slut.
Mm. Mm.
Och det var ju ingenting som hade något att klaga på. Allt gick jättebra och sånt där.
Mm. Ja, och då såg man att, liksom att ni båda hade förändrats. Ja. Och ni kunde...
Bara att de hade lite svårt för mig på deras familjehem att tro på mig riktigt. Ja. Lika mycket som de tror på mig. Tack för att jag hade inte gått någon bibelskola, var inte troende. Så de hade lite sådär att...
Då var de lite
skeptiska. De var ju lite rädda för att jag skulle dra igång något. Då.
Men det gick vägen ändå?
Ja, det gjorde det.
Hur länge var ni där tillsammans innan ni liksom fick prova era vingar helt själv? Ja, så att säga?
Jag vet inte hur länge. Hon var ju ett par år där uppe i alla fall. Och jag vet inte om jag var ett år på mitt stall ungefär eller något.
Mm.
Innan vi flyttade upp till en egen lägenhet. Och där blev ju Knivstad där jag bodde då, i det samhället.
Mm.
En timrad bottenvåning på en timrad kåk.
Mm.
3 gånger kök eller något.
Mm. Så vad sa du förut? I 4 år var er dotter placerad hos mormor och morfar. Mm. Det tog ju 4 år.
Ja,
precis.
Mm. Och, det...
och nu har ju ni, dottern är ju är det?
20.
20. Mm. Så 20 år firar ni nu som...
Ja.
Plus Rena och en hel familj.
Ja, plus att det var en till som är 12 också då.
Mm, just det.
Som kom till er då, direkt där uppe då.
Mm. När jag förberedde det här så hade jag ju funderat lite på frågor runt sådär om det var någon skillnad i att det var mormor och mormor och morfar behandlade dig och din sambo olika. Men utifrån din story så låter det inte som att det har varit så.
Nej, de har behandlat oss rätt. Ja, lika tycker jag.
Det låter så.
Ingenting att klaga på.
Nej.
De har alltid varit jättetrevliga och så.
Mm.
Det har varit jättelätt att hållas med.
Mm.
De har ju blivit som en mamma och pappa till mig också nästan.
Mm. Ja, precis.
Jag går med aldrig första gången jag var ute. När jag var ute och sov över första gången där och fick jag stora köttbullar, inte vad de heter, såna stora köttbullar och mos. Eller köttbullar och potatis och sås. Jag går med aldrig.
Mm. Coolt.
Ja, där går med inte. Nej.
Matvägens, vad heter det? Vägen till mannens hjärta, eller vad är det?
Ja, det är nog något sånt. Ja, precis.
I podden här brukar vi fråga om barnperspektivet. Mm. Och ett fokus har ju varit här att er dotter faktiskt bodde hos mormor och morfar. Har du några tankar så här, liksom, runt att när socialtjänsten ska placera ett barn... Hur viktigt tycker du det är att man faktiskt kollar i nätverket?
Ja, det tycker jag. Det kan man göra först och främst.
Mm.
Det tror jag skulle underlätta mycket för alltihopa, tycker jag.
Socialtjänsten är ju egentligen säger jag, socialtjänsten är skyldig att alltid kolla i nätverket. Jag vet inte när den lagen kom. Det finns ju något som kallas mormorsupproret som skedde för ett gäng år sedan. Nu är det 20-30 år.
Mm.
För att man tyckte att man blev missad när barn behövde placeras.
Ja.
Och då blev det en lag av det till slut, att man faktiskt måste kolla först.
Nej, men jag tycker jag är jättebra.
Mm. Det låter som att eran resa underlättades av att det var mormor och morfar.
Ja, det gjorde det. Det kan jag säga. Det hade inte kunnat ha fått bättre familjehem till någon.
Mm. Hur ser eran kontakt ut idag, bara som avslutning?
Med mormor och morfar, eller?
Mm.
Ja, det är jättebra. Jag pratade med honom senast igår.
Ja,
det är ju som att frågan är, måste det bli som att man blev med barn på äldre dagar, som jag sa till henne. Och de fick ju lägga om hela sitt liv, kan jag säga.
Just det. Och det gjorde de så gärna.
Ja, de gjorde ju allt för att vi skulle fixa det här. Och, och de har alltid varit ute och rest mycket med husbil och sånt där. Och nu gick jag inte hålla på lika med, men det slutade med att vår dotter fick ju vara med på mycket grejer som inte hon hade varit med på oss då.
Mm. Just det.
Vi var ju mest hemma, vi åkte ju knappt ifrån kommunen.
Nej.
Vi kunde ju inte åka någonstans om vi inte visste att det fanns droger på ett annat ställe. Då, då kunde vi åka till det stället.
Mm.
Det är så jäkligt det.
Ja, det är ett gift droger.
Ja.
Men jag tänker ändå vilken härlig story mitt uppe i alltihopa. Och vilken belöning för era, både för er naturligtvis och er dotter. Men jag tänker också för den... Som du säger att dina svärföräldrar fick ställa om. Och vilken belöning de fick. Att de fick att deras dotter och barnbarn har en hel familj sedan många år tillbaka.
Ja. Och sen har ju mormor som var ju andra mer barnbarn då. Men våran Alicia så har ju blivit deras speciella barnbarn då.
Klart.
Tack vare att de känner ju henne utan och innan. Och, så det är jättebra band där ute.
Egentligen var barnperspektivet så här en sista fråga, men jag måste ändå bara ställa frågan. Vad tycker du om familjehemsvård för vuxna?
Nej, men det tycker jag också är bra faktiskt.
Typ
efter behandlingen och sånt där då. Det är ju rätt bra. För jag tror inte man är riktigt så där redo för ut i samhället själv.
På en gång efter
behandlingen. Liksom. Jag har många som har försökt och det är inte många av mina kompisar som har varit på behandling som har fixat det. Alltså
Nej.
Det Så jag tror det är nog väldigt viktigt att man behöver åka iväg på det sånt om det finns chansen till det.
Ja, precis.
Det är, många säger hur fixar du det här och sånt där, men det är ingenting. Det är bara att tänk på mina barn, min dotter, att jag vill inte gå samma resa, vänna en gång till. Och det var ju så mycket punkter de ville att man skulle uppfylla innan vi fick tillbaka vår dotter helt och hållet. Och innan vi hade gjort det, alltså det man trodde ju aldrig att det skulle komma den dagen. När vi skulle få hemna igen.
Nej. Ändå fortsätter ni att kämpa? Även om vi
gjorde det i många år där. Och jag fick ett jobb och sånt där. Och, men nej. Och sen... ja. Var det någon gång som polisen blev inblandad på angående något på mitt jobb där och sånt där. Och då fick alla på mitt jobb lämna urinprov. Och så ringer de och säger att jag var... positiv på benzo, på tablettmissbruk, säger de, eller positiv på någon tablett. Och jag sa, nej, det kan inte vara, för jag vet inte hur många år sedan det var det till sist och sånt. Och så samma dag som man fick svaret om att tagit igen att det var negativt. Så jag blev kallad till socialen igen där då, tack vare allt det här, uppdateras alltihopa då. Men då hade de också fått in svaret till dem att det var negativt, det var inte positivt.
Vilken skräck.
Så bara där tänkte jag, nej, när ska de sluta? Och polisen kunde stoppa mig på moppen och sånt där och fråga ut mig allt möjligt och sånt där. Bara för jäklas. Jag fick blåsa. De kunde stoppa mig 100 meter från mitt jobb. Stå och vänta på mig. Och så ställde mig och fick blåsa som om jag skulle stå och dricka på jobbet då. Och sådana grejer. Alltså det. De höll på att jäklas med en liten stund, men... Nej, men det gick bra till slut. Det var motgångar, men det var bara att bita ihop.
Fantastiskt, grymt Jocke. Och jag vill bara säga ett stort tack att du ville dela med dig. Jag tror att det är många som...
Ja, för hoppas det hjälper någon.
Ja.
Då skulle jag vara glad.
Ja.
Som Astrid Lindgren sa, tror jag.
Ja, just det.
Kan hon bara hjälpa ett barn så är hon glad.
Ja, precis.
Så det, nej, men jag tror på det. Faktiskt. Jag är jätteglad att det finns så många som har familjehem. Det är... Ibland tror jag att många har mycket barn, men det är ju inte att de, alla barn är inte deras alltid.
Nej, precis.
Det...
Toppen! Du får ha det så gott.
Det ska jag ha.
Intressant berättelse. Det som jag först kom att tänka på, det är att det aldrig är för sent och att det finns stöd från samhället att ta emot.
Ja, Joakims liv har ju varit en resa, men nu har han och hans familj heter det, haft det bra i så många år och det är helt fantastiskt. Och jag tänker också vilken skillnad en mormor och morfar kan göra.
Sen tyckte jag att det var en väldigt intressant vinkling som han lyfte, att han ansåg att familjehemsvård för honom själv som vuxen faktiskt var det som gjorde skillnaden i slutet av hans behandling mot hans missbruk.
Precis. För han berättade också om det här att han hade vänner som hade varit placerade på institution och HVB-hem. Men det gick inte så bra för dem, och Joakim själv, Stanke, han tänkte ju att just det här att komma från institution och familjehem till ett familjehem och där det finns andra vuxna som kan stötta och hjälpa honom var just grejen som gjorde att det funkade för honom. Övergången blev inte så tung.
Nej, precis. Det blev som ett bra mellansteg.
Och det finns ju familjehem även för vuxna, och det kanske hade varit spännande att ta med någon gång i vår podd.
Ja, absolut. Det får vi kika på.
Och närståendehem är ju det som Joakim berättade att hans barn bodde i. Och det har också framkommit i Socialstyrelsens olika studier att det är de placeringarna som håller bäst. Så det är ett arbete som jag vet håller på att utvecklas på många håll.
Ja, det är många socialkontor som faktiskt utvecklar olika typer av modeller eller tar till sig olika modeller som handlar om att man arbetar med nätverket. Sen är det ju tyvärr så att det inte alltid alla barn som faktiskt har någon i sitt nätverk man kan få bli placerad hos. Så att,
Det är sant. Det är många barn som inte kan tas emot av något i sitt nätverk. Så alla former av familjehemsvård behövs och är viktig. Och tack Joakim för att du delade din berättelse med oss och våra lyssnare.
Ja, och tack för att ni alla där ute lyssnade på Familjehemspodden idag. Med mig Monia.
Och med mig Birgitta. Gå gärna in på familjehemspodden.se eller följ oss på Facebook eller Instagram.
Hej då!
Hej då!